I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Nu har jag försökt spela in det här introt 5 gånger och det går så där. Hur som helst, i det här avsnittet så har jag pratat med Def Team. Och nej, du behöver inte bli speciellt rädd trots att de heter Def Team. Och trots att de gör låtar som heter Fucking Bitches in the Hood. Det finns någonting annat där, något som är jätteroligt. Lyssna på det här avsnittet så kommer du lära dig massa saker. Så utan att dra på det för länge, Dill och Duva med Def Team. Lycklig lyssning.
Dill och Duva med Tom Jerry-Boman.
Jag heter Maja Edelbring, också kallad Majka, och jag är ifrån Värmland och är med i Def Team.
Jag heter Johan Rafael Tilly, också kallad Johan Rafael Tilly. Jag är från Örebro och jag är med i Def Team.
Jo!
Det är det enda man behöver veta.
Ja, ja, vi kan sluta där. Ah. Tack. Ja.
I USA är vi 20 år gamla.
Ah. Ja, det är det.
Rolig detalj.
Va? Ah. Hur går det här till?
Du Nej, men vårt skivbolag sa att vi inte skulle säga hur gamla vi är i USA. Så vi är 20 där.
Ja, eller de säger att vi är 20 där.
Det är ingen som vet hur gamla vi är.
För då säljs det mer musik.
Vilket fusk.
Ja.
Vilket fusk, men det känns väl bra ändå.
Ja. De säger, ja, men så här gör alla, behöver inte tänka inte på det. Det fixar vi.
Jaha, okay. Ja. Alltså nu börjar man ju fundera då på så här, alla möjliga artister, hur gamla de är egentligen.
När det står så här, född 95, man bara, vad fan?
För jag har läst att Red Hot Chili Peppers, att de är typ 30, men det kan ju inte stämma.
Nej, det är nästan... Det, är
det
helt,
kan ju omöjligen det är, stämma.
Det är ju helt omöjligt, de kan inte vara 30 nej, fortfarande. Nej. De var ju 30 från början.
Ja,
liksom.
Vi är typ 60 nu.
Ja. Men jag tänker på så här svenska artister, undrar om de, nu har visserligen Roxette precis sagt att de ska lägga ner, undrar om Per Gessle också var 20 väldigt länge.
Men det som är intressant, det jag skulle tycka var kul, det vore om de om ett par år skulle släppa en ny presstext och då står att de är 23.
Ja, ja, det skulle säkert gå.
Det skulle vara väldigt roligt tycker jag.
Ja, faktiskt. New Order gjorde ju en sån där, de släppte ju sin någon ny låt och så spelade de in en musikvideo med så här 5 stycken väldigt unga killar som var svincoola. Och folk som inte visste vilka New Order var trodde ju att det var de här killarna.
Wow.
Så de var så besvikna sen när de kom på någon festival och fattade ju inte.
Nej.
Så att det funkar ju.
Men, ja. Men även det här bandet som gjorde
ja, White Stripes.
Ja, precis. De spred ju att de var syskon.
Ja, vad var de egentligen?
Och så kom det fram att de har varit tillsammans.
Jag tänkte det.
Men man kan vara syskon kanske ändå.
Men 2 år senare, nytt album, presstexten, så är de syskon igen. Så att det går ju liksom att hoppa lite fram och tillbaka.
Ja, man vet inte. Det är alltså,
det borde vi köra sen.
Ja, visst.
Att ni är syskon.
Ja.
Kör på det. Ni är 20-åriga syskon födda på
enäggstvillingar.
Ja, fast födda på med 3 dagars mellanrum.
Ja, i Alabama.
Ja, så blir det bra story. Mm. Jag tänkte börja. Nu har du ju redan avslöjat att du var från Örebro. Vi börjar med dig. När började du intressera dig för musik? Eller hur började det egentligen?
Det började väldigt tidigt. Min pappa är bluesmusiker. Mm. Så jag fick ju följa med på spelningar från innan jag kunde gå.
Ja.
Mamma satte mig på cykelkorgen och cyklade in till stan och så kollade vi på spelning.
Ja.
Och så fick jag en synt av mina föräldrar när jag var så här 8 år.
Ja.
Så det är samma som jag använder nu när vi spelar live på alla spelningar också. Samma en så här stöldgods synt som min pappa köpte av någon så här schackpundare.
Ja, i bakluckan någonstans.
Ja, precis. Ja. I Örebro. Så här 93 typ.
Ja.
Och så bara har jag suttit och spelat. Lärde mig spela Titanic-låten.
Ja.
Och alla låtar jag tyckte var bra lärde jag mig spela. Och så bara fortsatte jag.
Ja. Hur började det för dig?
För mig började det också...
Vilka, du sa bara, innan sa du bara Värmland.
Ja, men jag är från Karlstad. Och för mig började det väl kanske Nej, men jag har inte spelat någonting någonsin. Det började kanske bara att jag älskade Ace of Base när jag var 6 liksom.
Ja.
Och sen gick jag därifrån vidare till typ så här Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Snoop Dogg och så på massa olika spretiga genrer och bara identifierade mig väldigt mycket med musik.
Ja, vad var det som lockade med musiken? Eller kommer du ihåg liksom så här ögonblicket när du så här drabbades riktigt och kände att det här kommer att ta upp massa tid?
Ja, nej, men jag tror det var typ så här Michael Jackson kanske när jag var 7 och jag låg på golvet och lyssnade på honom. Det kändes typ så här gudomligt.
Ja.
Men jag visste inte att jag skulle jobba med det någonting. Jag var mest bara hela min barndom jätteavundsjuk på min syster som hade en jättefin sångröst.
Ja.
Hon var jätteduktig på att sjunga och jag var ganska blyg och introvert, så jag var målade bara.
Ja.
Så jag började inte hålla på med musik medan jag var 21. Jag fattade inte.
Men du bara lyssnade helt enkelt?
Ja,
eller var liksom en konsument av musik? Liksom.
Mega konsument och jag hade alltid på mig band-t-shirtar. Och sen när jag var typ så här 18 så började jag jobba massa i butik. Och då fick jag alltid bestämma musiken i butiker. Ja. Så det var där det började för mig. Och utifrån det började jag DJa.
Ja, så där började själva liksom den. Kommer du ihåg vilken som var din? Du sa Michael Jackson, vilken var din? Förutom din farsa bluesmusiken.
Alltså det är en bra fråga, men jag upptäckte ju det här liksom vad heter han? Scatman. Och typ så här djur, alltså och E-Type och sånt. Och alltså, helt oironiskt tyckte jag det var det häftigaste på ZTV, MTV.
Ja, alltså det är tiden, ironiskt liksom. Nu, men det var ju inte det då. Det var ju inte ett skämt.
Ja, men precis. Så alla de där betyder jättemycket. Jag minns att jag spelade in ZTV och MTV på videokassetter. Mina föräldrar liksom ställde in videobandspelaren som skulle spela in någon bra thriller på natten åt dem. Och sen gick jag upp morgonen och så spelade jag in ZTV och MTV över det de hade spelat in. Och så var det så. Och så fick jag skäll och förstod ingenting. Vadå? Pappa älskar ju musik. Han vill ju se det här. Det var ju skitbra på TV:n. Och så var det så här om och om igen. Så här konflikter för att jag spelade in... Ja.
Har du också någon liknande med just MTV och ZTV?
Ja, jättemycket. Det var det enda jag kollade på.
Nu när vi har liksom blivit så himla bra kompisar och bandkamrater så när vi har pratat om så har vi precis samma referenser. Vi såg ju samma musikvideo. Så, och det var en låt som hade ett outro som var så här: LA, LA, LLA. Och båda två bara såhär, gud det är så jävla bra, men vad är det för någonting? Och så tog det en månad så hittade vi, men båda hade samma referens, kunde inte placera det.
Vad var det för något?
Jag kommer inte ihåg vad de heter.
Ja, men jag har dem på min Spotify-lista. De är helt sjukt. Typ, de var typ som oss fast på 90-talet med att de blandade genrer och gjorde knäppa saker.
Men vilken fantastisk grej att ni båda två hade samma... Alltså, jag hört samma sak.
Ja, nej, men jag tänker att alla i ens egna årskull har koll på exakt samma artister. För ens, liksom, det känns som gärna var så himla mottaglig då. Så om man såg en The Verve-låt 10 gånger, då kommer man ju ihåg dem for life. Exakt hur den låten var och hur videon var.
Ja, fast jag tror ändå vissa dras mot att titta på MTV ZTV 5 timmar om dagen. Och andra dras till att spela sport istället.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, jag har satt bara och kollat på det.
Jag är beredd att inte hålla med. För jag kände mig själv helt super. Detta var ju lite längre bak på 80-talet. Och alla skulle lyssna på så här. Det var ju massa synt och massa jävla pretentiös musik. Så ja, jag var inte där.
Nej,
jag var på någon sorts...
Du var inte där.
Nej, jag gick och lyssnade på något gammalt kassettband med Beach Boys eller någonting. Aha.
Men jag tänkte när man var typ 10 år innan man valde mellan 9 om man bara, MTV är nice.
Ja, precis.
Alla matades med lite samma.
Ja, det är, ja, jo, kanske.
Fast man kanske lär märke till olika grejer.
Ja, möjligt. Ja, men det var ju det som var så fantastiskt att ni hade hittat precis samma sak. Det måste ha varit en så här en sån när ni träffades liksom, vilket vi kommer in på sen. Hur fortsatte du med musiken?
Ja, men jag har ju liksom gått in och ut ur subkulturer. Både vad jag lyssnar på, hur jag klär mig och vad jag då spelar för musik på den här synten jag fick.
Ja.
Jag har sett ut som Eminem, Real Slim Shady, med kort blonderat hår och för stora jeans och för stor vit t-shirt.
Ja.
Jag har sett ut som en medlem i Korn, metal. Jag har så här, techno såg ut som medlem i Alto Loop med så här, för stora solglasögon som liksom är blänkande färg. Boom Funk MCs också sånt. Alltså jag går igenom liksom det jag har härmat utseendet från artister och subkulturer som jag tilltalades av och samtidigt då hållit på gjort sån musik antingen i band eller själv. Och jag började göra musik väldigt tidigt på dator också där jag också försökte att härma liksom hur det lät oavsett om det var hiphop eller metal eller techno typ.
Hur gjorde du med? Tog du åt dig av hela livsstilen när du var musikkonsument där liksom?
Ja, fast jag tror jag höll mig ganska mycket till hiphop och mm. grunge och rock. Ja. Det var liksom skateskor och baggy jeans och sen så var det alltid Nirvana t-shirt och sen så ja. Var det Led Zeppelin t-shirt och så här boots och 60-70-tals vibe mm. typ. Men kanske inte så här superkonkret hej jag är Eminem heller, men alltid så här ja. Man har kunnat se vad jag lyssnar på när man har sett min stil.
Ja, men är musiken som du gör nu,
ja.
Det som ni gör nu, vad är det du har tagit, vad känner du själv, vad har du tagit med dig från?
Jag känner det så mishmash från lite allt möjligt, mycket 90-tals referenser i både vad jag gillar ljudbild så här, mycket så här Moby och Prodigy synt ja. Där och också texter. Men sen, jag vet inte, jag tror bara att man har en sån bred bakgrund med allt ifrån hiphop till rock, att det blir så här roligt, intressant och, man, ja. Och vi korsar genrer kors och tvärs för att man har älskat så himla många olika stilar. Liksom.
Och någonting vi ofta pratar om, att det vi gillar allra mest ifrån den gamla musiken från våra barndomar, det är ju den musiken som skapar en sorts varm känsla. Ja, men när det skapar nästan en nostalgisk känsla. Och det, jag tror det är det som vi vill åt lite grann hittills i alla fall i vårt band med låtarna vi har släppt, att det är något som sticker ut och griper tag lite extra. Och om vi lyckas göra sån musik nu som väcker en sån känsla som är ganska lik som när vi lyssnar på våra gamla favoriter, att det är nästan som en röd tråd att vi får den typen av känsla för vår egna musik och då släpper vi den låten.
Mm. Ja. För ni verkar båda två vara väldigt saknar när ni berättat att det finns ju en väldig nyfikenhet hela tiden. Mm. Att bara inte fastna i någonting. Håller ni med?
Ja, väldigt mycket. Fast det bara sker automatiskt. Det är inte så att vi bestämmer oss för att idag ska vi göra en korsning mellan blues och hiphop. Utan det bara händer helt av sig själv.
Ja,
visst.
Vi vill bara skapa så här tidlös, fantastisk, härlig musik som väldigt många kan ta till
ja,
sig.
Skönt.
Ja, skönt. Väldigt opretentiöst.
Och ibland så har vi inte ens det målet. Vi bara gör musik och så, och så blir det. Och så blir det så, oj.
Det här blev ju fett nice.
Oj, det här blev ju en superhit.
Eller typ såhär, oj, får man göra så här?
Ja, så blir det väldigt ofta.
Får man rappa fucking bitches in the hood? Ja. Det var lite konstigt, fast kul.
Och vi går till hur träffades ni första gången?
Vi träffades våren 2013 på en Spotify-fest.
Ja.
De hade en after work och som Dans Dakar var engagerade i och styrde upp som ett showcase-gig.
Ja.
Så jag DJ-ade där. Jag var verkligen superambitiös DJ och house-producent.
Ja.
Och Johan spelade med sitt indieband.
Lizzie Dance Floor Disaster spelade.
Ja.
På festen där.
Ja, precis.
Ja.
Så då pratade vi lite och tyckte att jag tror vi gillar varandra. Sen träffades vi igen under våren på en annan fest när jag spelade. Och så sa vi, ska vi inte ta och göra musik någon dag?
Ja.
Och så testade vi lite och göra.
Vad var det som gjorde att du kände så här, den här personen kan jag göra musik med?
Ja, men jag hade lyssnat på Majas låtar på Spotify och tyckte att det var bra. Och så var jag ganska imponerad också av att hon själv liksom lyckats driva sitt projekt till den punkten jag var då. Hon spelade på väldigt mycket festivaler och det var väldigt bra låtar. Och jag tilltalade så mycket av varumärket också. Och pressbilder och hela så här, att det var något intressant där.
Ja.
Så då jag tänkte att det var så här inspirerande och så här, också så här, mentalt var jag i en period där jag testade väldigt mycket nytt. Testade så här, tog tre gånger så mycket chanser än vad man vanligtvis gör liksom. Så det var liksom så här, jag kastade ut många trådar, det var många band som inte blev av. Men vårt band blev av. Även om jag försökte med ganska många och göra musik.
Ja.
Så det var det här som funkade och blev något intressant.
Ja.
Om du skulle beskriva för de som inte hörde dig då.
Ja.
Vad var du då?
Jag gjorde lite så här, ja, men som jag då kallade för tropical house. Nu är tropical house något annat. Men housemusik med mycket så här tribal, etno, tropical influencer.
Mm.
Mycket percussions och trumpeter och så här. Men jag kom inte så långt, jag släppte bara 4 låtar.
Peter Guld nominerad.
Ja, men det var jag.
Ja, exakt.
men jag tröttnade ganska snabbt.
Det är liksom, om vi backar, hur började ditt att skapa egen musik?
Jag bestämde mig när jag var 21 år, när jag hade en livskris typ, för jag kände mig jätteålderstressad. Och jag var och reste i Thailand och så låg jag och läste en bok om hur man ska nå 100 mål på 10 år, jag kommer ihåg. Och så bestämde jag mig där och då för att shit, jag vill inte jobba i butik längre, jag vill hålla på med musik, vad ska jag göra? Men jag kan tänka mig att börja spela skivor. Jag hade sett folk i Göteborg där jag bodde då som spelade. Då blir ett avis på dem. Så jag lärde mig hur man spelar skivor. Jag sparade ihop till utrustning och lärde mig hemma själv.
Ja.
Började söka gigs på bara i Göteborg. Det gick ganska lätt då, det var 7 år sedan.
Ja.
För då var typ inga andra tjejer som spelade.
Nej.
Körde lite och sen insåg jag, om jag nu ska bli superstar house DJ producer så måste jag lära mig att göra musik.
Ja.
Och jag hade ju ingen erfarenhet, så jag fick flytta till Stockholm. Och så började jag på en musikproducentskola som ja. Heter SAE.
Ja.
Så gick en kurs där. Och så lärde jag mig hur man proddade. Och så började jag med det. Och så gjorde jag små demos och blev jättefrustrerad, för det lät inte alls som...
som det lät i huvudet.
Nej, och som ja. Charles Maffia lät. Men jag gjorde massa demos, och sen så utifrån det så hittade jag producenter som kunde hjälpa mig att prodda upp materialet.
Mm.
Och så bara köttade stenhårt. Jag var mega, jag är väldigt intresserad av branding och konceptutveckling och sånt.
Ja. Vad hade du för liksom tankar om din musik då?
Nej, men jag ville ju bara, jag ville skapa dansmusik, hård köttig electro house fast med lite så här världsmusik influenser. Det var väl mitt mål.
Mm.
Men att det skulle kännas lekfullt och roligt och ja, men kanske lite mer feminine touch, för jag tycker väldigt mycket house låter exakt likadant.
Ja. Tycker du att du lyckades?
Men jag, på något sätt så gjorde jag väl, jag fick nog fram liksom den kärnan jag ville i varje låt, men sen kanske inte slutprodukten blev exakt så som jag ville. Den hade nog blivit det om jag hade verkligen fortsatt.
Ja.
Men jag insåg ganska snabbt att produktion var inte riktigt min grej.
Nej.
Det var för svårt och jobbigt och jag var för rastlös.
Ja.
Det
funkar. Men det blev 4 låtar.
Ja, 4 låtar blev det.
Var en Peter Guld-nominering.
Ja. Ja, det får man ju ändå säga. Det måste vara snudd på rekord.
Ja, men jag ändå. Bara köttade.
Jag kan inte komma på någon annan som har lyckats på 4 låtar.
Nej, det var faktiskt jävligt sjukt. Men jag var ute så himla mycket och bara fixade intervjuer överallt och hela tiden. Så Maika poppade upp överallt. Så alla bara funderade, vem är den här personen? Och Petri också bara, ja men henne tar vi in. Så
ja. Bara... Sa du då också att du var 20?
Nej, men då var jag ju, men då var jag då 24 typ.
Ja.
23.
Så då behöver man inte. Ja.
Nej, men ja, nej. Det var fett. Det var jättehäftigt.
Ja. Men ni möts där i alla fall. När ni sen började prata om det som ni skulle göra, hur började det liksom?
Jo, men vi var båda två i en situation då där Maja hade försökt men kände att hon inte kom vidare. Frustrerade sitt musikprojekt.
Ja, jag hade inte kul.
Ja.
Nej.
Och det var likadant för mig också. Vi hade nog precis bestämt att vi skulle lägga ner.
Ja.
Och göra klart de spelningarna vi bokade som är typ under sommaren. Och,
med Lizzie Dance Floor.
Ja, precis. Ja. Men sen lägga ner. Och det var som att båda två hade också kämpat så mycket. Vi är sådana extrema projektledare båda två.
Mm.
I att få saker gjorda och dra saker framåt. Och så var det som vi hade misslyckats med våra livsprojekt. Och så tänkte vi, vi gör ett punkband för att det är kul. Vi gör typ punkmusik, sa vi.
Ja.
Och sen så när vi gjorde musik också så var det som att vi satte inga mål. Vi hade ingen bandnamn, vi hade ingen vision förutom att det skulle vara kul i stunden.
Ja.
Och det var där som våra första Death Team-låtar kom till.
Ja.
Shake It Off och Gold och sådär som det liksom bara hände. Ja. Det bara kom av farten, en låt per dag.
Ja.
Ja. Vad såg du i honom? Musikaliskt med de här grejerna.
Super duper kreativ, lekfull, jätte, förutom det också bara superdriven och väldigt stark stabil person som jag lärde mig skitmycket av. Var också väldigt så här opretentiös precis som jag. Man gör det som känns roligt och så behöver det inte vara så himla svårt.
Vilken motsvarande upplevelse för dig? Vad var det?
Ja, men också så här, men extremt driven och väldigt så här, ja men så här lekfull, att så här, att många, ja men så här spärrlös kanske man skulle säga på ett bra på ett väldigt bra sätt liksom.
Det är ett fantastiskt fint ord, spärrlös.
Ja, visst. Som vilken tunnelbana är bäst? Den spärrlös.
Ja.
Och väldigt så här att utan att vi hade bestämt oss för att skapa någonting nytt så lyckades vi med det.
Mm.
Och fortfarande när vi gör musik och testar så är det som att det blir någonting nytt. För att ingen av oss fastnar i ett sound eller så. Och sen om vi gör det, då rycker vi upp det direkt på Defty med och gör mer rotlöst igen. Vi är väldigt duktiga båda två på att, så här, att rent musikaliskt driva det framåt och att utveckla.
Nu sa du där och du har varit inne på det också att det är väldigt, det är som att ni leker fram grejer och det får bli vad det blir. Hur håller man ihop det så att det ändå blir Def Team eller så att det blir någonting? Man för att det skulle kunna bli vad som helst egentligen.
Man gör 60 låtar och sen släpper man 5 per år som följer en röd tråd.
Nej, men sen tror jag man ofta på alla låtar med sättet som jag sjunger och våra texter, och sen är alltid någon typ av så här melodislingor tycker jag som går här, som finns i
ja, det stämmer.
Jag tycker man kan höra väldigt starkt när det är våra låtar. Och sen så har vi små detaljljud som vi alltid lägger in i alla låtar också typ.
Ja,
vi har våra signum och
ja, men det har ni ju verkligen, men just sättet som när ni båda beskriver hur ni jobbar så är det fantastiskt att det ändå att det inte bara blir en countrylåt här någonstans helt plötsligt.
Ja, det har vi faktiskt
så gjort. Det är det där vi har. Vi har ju sånt som
vi har släppt. Ja. Bluegrass och
country. Bluegrass till så här Star of Eye. Ja. Fast det hörs lite att det är detti, det hör man direkt ändå.
Ja.
Så det är det som är sjukt.
Ja. Fantastiskt. Men ni börjar ju göra låtar där. Och vilken är den, om ni berättar, vilken är den första låten som ni släpper?
Som vi släppte?
Ja.
Det var ju Shake It Off sommaren 2014.
Mm.
Och man kan säga egentligen att vi bandet bildades januari 2014.
Mm.
Vi hade suttit en gång innan dess.
Mm.
Under sommaren innan. Så det var den första låten. Och den tänkte vi, den släpper vi bara ut som en liten punksingel. Vi ser vad som händer. Då, då hade vi fortfarande gjort alla de här andra låtarna. Gold, The Dolphin Style och Fucking Bitches. Men vi tänkte... Ja, men spara dem.
Ja, precis. Det var kul att börja längre utifrån kommersiella på något sätt.
Så allting var klart redan då?
Ja.
Ja.
Nej, men alltså det är ju ingen som kan kolla det här, så ni kan ju bara sitta och säga att allt är klart, vi har 100 hits.
Nej, men vi har ju jättemånga hits som inte vi har släppt än, det är helt sjukt.
Alltså,
vi har musik för typ 10 år.
Ja.
Vi skojar inte.
Vi pratar om det ibland, ja, men vi skulle kunna sluta göra musik nu och bara göra spelningar och sen så släppa låtar i alla fall 5 år, 3 per år.
Ja.
Och så här... fast det vore så himla tråkigt, för vi tycker det är alldeles för kul att göra musik.
Ja.
Så vi...
Nej, men det blev så också. Shake It Off först, för vi signade först med ett produktionsbolag som heter Kao Pao. Och sen så tyckte de att vårt projekt var så himla speciellt och hade så stor potential, så de hittade andra skivbolag som var jätteintresserade av oss. Så då liksom började vi med att slänga ut en låt, och sen så blev det så här, vi bestämde oss för att signa med några.
Med Warner.
Ja.
Men vi nämner kanske.
Nej, men det var väldigt mycket så här taktik. Okej, men vi signar med ett bolag först och så här, gör en ordentlig plan innan vi släpper de andra guldkornen typ. Så det var mycket strategi, så vi fick verkligen hålla oss, inga spelningar, ingenting.
Och sen så de vi signade med också, de var ju så här när de började gå omkring till skivbolag och vi spelade upp Fucking Bitch in the Hood och Gold, då blev vi alla väldigt intresserade av att jobba med oss. Så vi hade ganska sjukt bidding war som vi har hört från ganska många håll, från sådana som säger, jag har varit i musikbranschen i 30 år. Antagligen är det sjukaste bidding waret som en debutakt någonsin har haft i Sverige.
Det är galet. Förklara det för någon som inte vet vad det här betyder.
Alltså. Ja, men det innebär att först så går de på möte till Sony och säger, hej, det här är Death Team. De bara, vad kul, här får ni kontaktförslag.
Ja.
Och sen så går de till Warner och säger, hej, det här är Death Team. De fick precis ett sånt här kontaktförslag från Sony. De bara, oj. Oh, vad bra, men då ger vi så här. Och så är det lite mer pengar och lite bättre procent.
Ja.
Och sen så går de till Universal och säger, hej, det här är Death Team. De här två har precis lagt bud. Det här är senaste budet. Så här låter det.
Och då det säger, är en budgivning liksom.
Ja, och så håller det på så där runt i månader.
Ja.
Alltså vi överdriver inte.
Ja.
Och sen så till slut så kommer det till en punkt där det gör alldeles för ont för skivbolagen att fortsätta det här. Och då valde de åt oss, vårt produktionsbolag, vad de tyckte var bäst.
Hur kändes det för er? Och hur kände du där när det blir en sån situation?
Men det var så hypat, det var så sjukt.
Det var så kul. Och det var typ så här, okej, nu, och så får vi, och sen fick vi gå på möte på Sony, då bara, då tar vi en bild på så här, vi tar en fika hos Sony. Och det finns fortfarande på vår Instagram den, och då ser ju alla de andra där och blir jättestressade. Och sen nästa vecka då gick vi till Warner och tog möte med Warner-bolagen. Ta en kaffe med Warner selfie. Och det blir alla är så här ultrastressade, högt blodtryck, mår dåligt och det är alldeles för dyrt egentligen, fast ändå tänker man att det kan målet, alla tänkte ju så här: okej, okay, fucking bitches in the hood, den kommer bli nästa Gangnam Style.
Ja.
Det var vad alla tänkte.
Så. Ja. Sen var, ja. Det var, ja.
Så alla tänkte att fucking bitches in the hood, den kommer bli nästa Gangnam Style. Och vårt skivkontrakt, vår deal vi har, den är så pass dyr. Ja. Som om att det är Gangnam Style. Fast så blev det inte Gangnam Style. Så det blev ganska så här, ekonomiskt antiklimax för Warner som signade oss.
Ja.
I och med att det är extremt dyrt att släppa musik med oss.
Ja. Men du var inne här på att det var sån otrolig liksom, hype kring allting. Mm. Hur tänkte du i mitt i det här?
Jag tänkte så här, shit, nu händer det. Nej, men det var verkligen sjukt. För att jag hade ju känt hela våren så här, bara fasen vad mycket flow. Jag hade läst om det här i alla mina personliga utvecklingsböcker, att när man väl bara mår bra och har kul, det är då saker händer. Ja. Då pengarna kommer, det är då framgången kommer. Och jag bara, shit, det är verkligen sant. För vi hade inga ambitioner från början. Det var bara leka, ha kul. Och helt plötsligt var det så här miljonbelopp på spel. Och man snackade om 3 månaders USA-turnéer. Och det var så jäkla hypat.
Ja.
Så jag var väl bara så här, jag tyckte det var skithäftigt, samtidigt som jag var jättenervös. För jag hade ju ingen live-erfarenhet överhuvudtaget.
Nej. Vi liksom repade i ABFs replokaler i Uppsala parallellt med det här för att lära oss att spela live.
Ja.
Med
det här och... så det var ju... Men sen så gick det ju inte så snabbt stort så som alla hade tänkt. Det blev ingen Gangnam Style. Men lika bra var det, tror jag. För att vi har ju liksom hunnit så här växa in i det här och vad vi vill ha för typ av identitet. Och allting.
Kände ni någon gång någon sån här att man blir... Just när man får så himla mycket uppmärksamhet. Så här, shit, klarar jag av det här? Kände du så någon gång? Kommer jag reda ut det här? Kommer jag leva upp till de här pengarna? Och
ja,
hela,
men
liksom?
Lite, jag var nog mest rädd för att få mycket hat. Jag var rädd för att klara av så här, internethat eftersom jag gjorde så kontroversiell musik. Ja. Det var jag orolig över. Men i övrigt tyckte jag nog så att jag var värd det. Jag hade kämpat så hårt så himla länge. Så jag bara, det är klart att vi ska ha ett sånt här skivkontrakt. Ja. Att alla ska tro på oss. För jag hade drömt om det så himla länge.
Ja. Det är grymt. Det är den bästa känslan.
Ja, det är klart jag ska ha det här.
Ja. Ge mig bara.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Och om vi bara stannar lite där i den och när ni gör musik, hur börjar ni eller hur går det till? Går det att beskriva på något sätt?
Grejen är att vi ibland i början hade vi en formel som innehöll regler också, för vi märkte att okej, vi gjorde så här, det var fel, och så skriver vi till en grej i vårt Google Docs dokument om hur detta ska och inte ska göra musik. Men nu har vi lämnat det helt. Men ibland så är det som att vi tänker, ja, men vi gör en låt om delfiner. Det sa du väldigt tidigt, och då blev det Dolphin Style bara så där. Vi gjorde ett delfinlåtsförsök innan också som inte blev bra, och du var inte nöjd, så du ville göra en till låt om delfiner, och då blev det Dolphin Style. Och det var bara så här, det var bara att du bestämde tema och började skriva massa coola ord som hade med delfiner och iPhones att göra. Och så bara spelade jag på synten och så sa du, det där var bra. Och så...
Men vi sitter alltid med 2 versioner datorer. Johan sitter med musikprogram, jag sitter med ett dokument. Och vi hela tiden bara så involverar oss i varandra.
Du säger, det där var bra, det är bra, ta bort det. Och så likadant jag med texterna. Så här.
Och sen bara händer det. Går det skulle ni säga att det går fort
Ja, ja. Riktigt snabbt
väldigt
går det.
Fort går det.
Hur lång tid tar Dolphin Style att få ihop?
Men själva grundidén var väl på en dag liksom. Men sen så fick den, vi fick inte riktigt till refringen, så den låg och vilade ett helt år. Sen till slut kom vi på, men den här kan vi ha som refring och prodd. Och så
ja,
gjorde vi klart. Så att vi, ofta att vi verkligen kom på en riktigt bra kärna och en idé, men sen så kanske det är svårt för oss att slutföra den under.
Okay, ja.
Så ofta får de vila ett tag. Ibland ett år, ibland ett tag. Ja. Sen kan man bara,
och ibland blir det klart direkt. Ja. Det finns alla sätt liksom.
Ja. Mm. Det verkar, alltså det låter ju helt fantastiskt enkelt och som att ni bara som att ni aldrig har gjort något annat än gjort men det här i Defting.
Men jag tror att det är så här att vi båda har lagt ner väldigt mycket tid på att lära oss att göra musik. Mm. Jag har nog lagt så här 15 000 timmar på musikproduktion hittills i mitt liv. Och nu då blir det ju ganska lätt till slut att, att göra musik.
Mm.
Jag tror det är det som gör att vi nu bara kan leka fram och att det faktiskt går att bara leka fram.
Ja, och också att vi har skapat ett sånt himla roligt brand som ger oss utrymme att vara verkligen, göra lite vad fan som vi vill, så här galna och hitta på. Det är inte så att vi har något så här artsy, snyggt, svart band, utan vi har skapat som ett lekfullt paraply och så får man stoppa in precis vad man vill.
Ja.
Och det är jäkligt frigörande.
Och vi har liksom plockat de bästa rösterna under alla genrer på något sätt också. Mm. Vi har plockat så här, ja, precis, do-it-yourself-genrens attityd och lek som gör att det blir så himla naturligt när vi bara liksom, och ja, men så här, punk-attityd, hipster-estetik och typ, ja men så här, vi bara blandar allt vi tycker
så här,
är kul.
Men också ABBA och
visst.
Skriver om också.
Ja. Eminems texter, jättebra.
Ja. Alltså det är som åskådare så blir man ju extra, eller jag blir i alla fall, jag blir ju jätteglad när jag ser det. Och jag tror att de flesta andra blir det också, man ser på spelningar och grejer liksom. Hur såg ni det här framför er när ni satt där och du sa att du inte hade någon live-erfarenhet och liksom, kunde ni se det här framför er att så här, så här kommer det att se ut när Defting spelar live?
Nej.
Nej.
Inte alls, för mig var det bara svart. Så ingenting.
Och jag hade ju spelat med Lissi och så tänkte jag att det borde bli som när Lissi hade det som bäst. Tänkte jag. Och så blev det fast bättre. Men också något som var väldigt intressant, det var att under våran live-sommar, för vi fick ju så här jättemycket hype då i början med Fucking Bitches och Dolphin Style och sen jättemycket festivalspelningar i Sverige, Finland och Norge. Där den spelades på radio rätt mycket överallt, låtarna. Och då när vi fick träffa våra fans och se vilka de var, då var det som att det, en beståndsdel som hittills hade saknat i vårt band kom till oss. Och det gjorde att efter den här sommaren, då hade vi som helt andra visioner om vad vi skulle vara för några och vilka vi var och typ hur vi ska låta i framtiden och vilka låtar som fansen gillar och typ inte reagerar lika mycket på. Så det förändrade oss också ännu mer kontakt med typ de som tilltalas av oss. Och det gjorde jättestor skillnad, för det förändrade hela vårt sätt att göra musik på, tror jag. En sommar ute och spela.
Ja, och jag visste bara från början, för jag hade drömt, jag hade känt i några år att, så här, att jag var lite mätt på DJ. Jag tyckte inte det var lika kul längre. Jag fick inte samma kick som jag fick i början. Så jag hade liksom drömt om att så här, få vara en liveartist som rappade och hoppade omkring på scen. Och mina största förebilder var typ så här, MIA och Affi. Men också lite så här, Lykke Li som sjunger sprött och fint. Men jag hade en massa kvinnliga förebilder som jag verkligen, jag var avundsjuk och drömde om att få vara som dem. Så det var väl det enda jag hade i min hjärna. Att så på gud vad jag vill hoppa omkring på en scen och vara så här cool tjej. Och det var det enda jag visste. Men sen hade jag ingen aning om hur det skulle kännas eller hur det skulle se ut. För jag hade ingen erfarenhet liksom.
Nej. Det gick ju grymt.
Ja, det gick jättebra. Men det är mycket, vi hade brukat säga, Johan, så här 10 000 timmars musikskapande. Jag har dagdrömt i 10 000 timmar. Jag har jobbat med alltså moodboards, visioner, meditation, yoga. Bara så här super, så här, ser exakt framför mig hur jag vill att hur saker ska se ut.
För ni pratar väldigt mycket om bandet och allting runt omkring som ett brand.
Ja.
Sånt brukar vara lite fult att prata, eller många vill ju aldrig prata om det. Ni har ju vänt på det åt andra hållet nästan, att så här, det här är tokbrandat fast på ert sätt.
Alltså vårt aktiebolag heter Death Team Sellout AB. Ja.
På riktigt, så heter det.
Ja, men det är så, alltså, vi tycker det är jätteintressant och kul.
Ja, men det är ju
verkligen, alltså, jag läser ju sektledarböcker och försöker applicera det här på hur vi ska leda driva det här bandet.
Nu blir det helt plötsligt väldigt obehagligt att bara säga, men förra spelningen var faktiskt jättebra. Så nu känns det bara obehagligt.
Sektledarböcker? Nej, men entreprenörsböcker.
Ja, jag vet, jag skojar bara. Men,
man byter omslag så blir det samma innehåll.
Ja, men jag tror också, just för att vi båda två har i våra tidigare projekt som där vi inte har nått våra mål.
Mm.
Och så har vi försökt och försökt och ändå lyckats få intervjuer och synas och höras och spela på festivaler och allting. Det gör ju att nu när vi har en produkt som appellerar hos våra konsumenter, för att överdriva det här språket ytterligare.
Så... Välkommen till Företagarpodden. Ja. Presenteras med veckans affärer.
Så blir det så himla mycket enklare när vi ändå har typ, vi har ju lärt oss musikvideo eller så här videoproduktion och sådana program och grafik och Photoshop. Vi har ju gjort allting själva.
Mm.
Vi har varit tvungna.
Det är man är så van vid det liksom. Ja. Det är ju ett brand man bygger och inte bara en skiva.
Ja. Det blir mycket roligare, precis som det som du var inne på, house-grejer och sånt innan.
Mm.
Där kan jag ju känna att det är många av de artisterna som är de har en produkt, en musik som appellerar jättemånga, men sen vissa försöker bygga ett brand, vissa är väldigt, väldigt tråkiga.
Men det är bland de tråkigaste varumärkena.
Det går inte ens...
Ingen connection överhuvudtaget.
Man ser nästan inga intervjuer, man liksom, det blir väldigt konstigt. Och ni är ju liksom tvärtom.
Men det som vi gör, det är att vi vill ju driva med stereotyperna om vad ett band är för någonting. Och människor som håller på med musik ifrån olika genrer. Och typ så här, förstärka stereotyperna fast göra typ fel samtidigt. Det är vad vi gör konsekvent i vårt sätt att vara intervjuer och mer eller mindre. Och så är det, och så någon sorts metahumor genom allting också, som att alltid när vi är med i, jag ska inte göra det i den här, men alltid när vi är i P3 och sånt, då brukar jag alltid säga, vi får en fråga och så bara, ja, men, och så är jag bara tyst, som att jag säger, som jag tänker, och men kroppsspråket säger, nu kommer jag svara jättesnabbt. Och sen, det får inte vara tyst i radio. Så det är otroligt roligt. Och sen så, efter ett par sekunder när det blir så här för mycket, då börjar programledaren säga, ja men, och då avbryter jag. Nej, vänta, avbryter jag. Och så håller jag tystnaden. Och så, det är en grej jag försöker göra i alla radiointervjuer.
Alltså det där är superelakt. Men det är så, fast jätteroligt.
Men det är så kul. Och det gör ju att våra, de som tycker vi är roliga, och som märker att, vänta, nu gjorde de det där igen.
Ja.
De börjar ju lyssna på alla våra intervjuer.
Ja.
Istället för att bara lyssna på en då och då, strö, så följer de upp och kollar varje gång vi är på radio, så blir det ju maxat med lyssnare. För de sitter och väntar på att nu kommer de att göra det där igen.
Ja. Varning till alla er som jobbar med radio då. Prata inte med de här.
Ja.
För då, ni vet, de kommer bara mindfucka er totalt.
Men sen jag tänker att vi tänker inte så mycket på heller så här, det här kommer våra konsumenter tycka om, utan jag tror våran egentligen det som vi vill göra, det är att ha roligt och att inspirera andra att också ha roligt.
Ja.
Är liksom, vi vill bara ha ett kul liv och så vill vi att andra också ska ha det.
Ja.
Så sjunger vi om sånt, starta ett band eller gör som vi eller vad här gick på Instagram, alltså.
Visst.
Nu bara inspirera.
Ja, alltså, ni har ju verkligen skapat, vi måste prata om eran sajt.
Ja.
För den är ju alldeles fantastisk. Ni som inte varit inne på den, gå in på den. För det är ju som att åka tillbaka till något 90-tal med animerade GIF.
Deathteam.se.
Där kommer adressen.
Bra. Ja. För den som inte hörde, Deathteam.se. Ja. Jo, men grejen var att när jag gick i mellanstadiet så lärde jag mig att göra webbsidor.
Ja.
Man skrev HTML-kod i Notepad.
Ja.
Och jag fick... så här, animerade giffar på en diskett av en kompis som hade fått den från en kompis. Och så gjorde jag en hemsida som var Johan 13s webbsida. Och sen kommer jag ihåg hur man gjorde. Så den är vår hemsida är också skriven i Notepad.
Ja.
Och har samma typ, inte exakt samma giffar från disketten, men jag tror eldflamman är nog samma gif, att den har färdats en annan väg via internet till hur vi fick den samma gif nu. Men jag tror att det är samma.
Ja, man känner
Dancing Baby och lite delfiner och sånt där.
Mm. Ja, för att första gången jag såg den, jag verkligen tänkte bara shit. De här måste liksom ha hittat världens bästa byrå att jobba med, som liksom så här, hej, alltså jag tyckte det var så smart, för att det låg precis i, det var så fel så att det blev, ni var ju liksom innan någonting.
Ja.
Precis
innan. Men nu är det faktiskt ganska många som har den estetiken. Ja, verkligen. Och artworks och lite allt möjligt.
Ja, verkligen. Jag har för mig att det var någon av er som berättade detta, att det var någon som hörde av sig och ville hjälpa er och fixa
hemsidan. Ja, visst, någon mediebyrå, någon designer.
Nej, men det var en student, någon som studerade webbdesign som hörde av sig och ville hjälpa oss.
Ja.
Faktiskt två stycken från olika håll.
Ja.
Men det var innan vi hade, det var typ när vi hade släppt Fucking Bitches in the Hood. Ja. Och det hade gått så här en och en halv månad. Och vi hade inte liksom hela vår identitet och vårt sätt att vara, det hade liksom inte etablerats riktigt. Nej. Via musikvideos och Instagram och allting. Nej.
Så de bara stackar.
Så då var det mycket, då var det mycket mer så här konstigt och man förstod inte riktigt. Nej. Och då är, vi har fått hjälp, förslag från folk som vill hjälpa oss.
Ja. Det var bara tack, men nej tack. Nej.
Ja, vi skrev nog det. Vi tycker den är jättefin som
jag tror nästan vi är typ så här att vi antydde att vi inte förstod vad de menar. Mm. Som att säga, jaha, men jo, kanske det, men tycker inte du att den är fin som den är nu? Så det skulle bli så här, så jobbigt att svara på liksom.
Ja. Det är fantastiskt roligt alltså. Nu är vi framme också vid den första låten som vi ändå kan säga var den första låten när folk började bry sig väldigt, väldigt mycket. Fucking Bitches in the Hood, kan man väl säga.
Ja.
Hur kom den till?
Den kom till en dag, en eftermiddag förra våren. Då hade Johan kollat på Tillbaka till framtiden och lyssnat på blues. Och jag hade typ ville verkligen göra en gangsterrap-låt. Och så bara satt vi i studion en dag, en eftermiddag, och så gjorde vi den här.
Ja, den tog en eftermiddag.
Ja.
Och jag minns att vi spelade in, först så spelade vi in sången och vi skrev sången.
Mm.
Och vi skrev den tillsammans, tror jag. Mm. Du skrev det mesta, sen så pusslade vi ihop orden tillsammans. Och så var det som att, fucking bitch, det är sin... För du skrev ner alla stereotyper från hiphop, gjorde du gangsta hiphop på en lång rad. Och så bara valde vi rader. Och så bara, fucking bitch, får man sjunga så? Ja, men vi kan ändra det sen. Så här, och så tog vi det.
Ja.
Och så spelade vi in. Och sen efter att sången var lagd så kom vi på att vi skulle köra det här blues-tolvan, som det heter. Jerry Lewis-akkordvändan. Och så bara...
Det bara hände.
Ja, det bara blev. Och så, det var, ja, men vi hade flow och vi bara körde. Och, vi, och alla idéer var bra idéer. Det var som att säga, ska vi göra sån här trumgrej? Ja, det gör vi. Ska vi göra sån där intro? Ja, det tar vi. Ska vi lägga in det här? Ja, det gör vi. Vi bara så här, alla idéer bara
vi
passade.
Säger allt.
Ja, alla idéer bara passade på första försöket. Det finns inte en enda idé som vi typ testar och så funkar det inte.
Nej.
Utan varenda idé funkar på första försöket.
Mm.
Ja.
Det var magiskt.
Och
det var sånt där moment som man inte har så himla många gånger.
Nej.
När man gör något, när man skapar någonting.
Nej, allt
det
bara händer. Ja.
Visst.
Det är jävligt nice.
Ja. Men vad fick ni för reaktioner när ni spelade upp den? Jag vet själv när den sen kom ut, jag spelade den på det stället där jag jobbade då. Spelade den väldigt, väldigt högt.
Mm.
Och fick jättekonstiga miner, för ingen fattade, alltså de hörde ju bara refängen liksom, och tänkte så här, shit, han har ju tappat det helt. Vad fan är det frågan om? Hur kan han lyssna på det här? Vad fick ni för några i början där?
Nej, men den första vi spelade upp det för var vårt produktionsbolag. Och de bara, kan vi få den en gång till? Och bara insåg ganska snabbt, eller i alla fall en av dem, att det här var en mega hit.
Ja.
Och bara, herregud,
Ja, visst. Och ja, men det var som att, jag minns, jag åkte tillbaka till Uppsala och så åkte jag omkring i en bil och så lyssnade vi på den i bilen, en sån här en och en halv minuts version. Den är ju 2:20 hela sen. Och så var det bara som att, gud, det här är faktiskt riktigt. Vi lyssnade liksom på repeat på den, alla i bilen. Om man menar bara så här, alltså bara så här, bara, att det var liksom, ja, men det var någonting där som vi förstod det direkt, och alla omkring oss tror jag också. Och sen vad man skulle göra av det, eller vad folk skulle tänka och tycka, det var en helt annan femma.
Ja.
Men det var, vi förstod direkt att det var någonting speciellt.
Ja.
För det är liksom många som jag har pratat med, de nu tänker jag bara utifrån mig själv hur jag tolkar den här låten, att den handlar ju inte om precis orden på det sättet, utan det är en, för mig så är det är en superstark låt, en extremt feministisk låt, tycker jag. Men det har jag haft väldigt svårt att förklara för andra människor. Jag vet inte om jag är helt fel ute, men det är liksom så som jag har tagit den till
mig. Exakt, vi också tycker det. Och vi har också extremt svårt att förklara det. Så det blir väldigt vi pratar ofta fumligt om låten i radio utan att få fram vad vi menar.
Ja.
Men vi har fått mycket hate av folk som inte fattar, och mycket kärlek från någon som fattar. Fast det är svårt att förklara sen, men...
Och det är väldigt roligt det här. Det är väldigt... Det väcker en duell. Folk undrar så här, är ni seriösa eller är ni oseriösa?
Mm.
Det får vi höra väldigt ofta. Och väldigt ofta den kommentaren i våra på YouTube och så.
Mm.
Mm.
Och vi är väl båda.
Ja.
Tänker vi. Det är ingen dualism.
Nej.
Mellan det.
Nej, jag tror väldigt många, alla har olika olika koppling till den. Jag har ju många så här, vi har skitmycket fans inom vad heter den där alla som kör bil. Massa så här rallyförare.
Ja, men precis.
Det är mycket så här grabbiga personer som älskar den här låten, men det är också jättemycket hipster som älskar låten. Ja. Och sen är det massa så här 40-tjejer som älskar låten. Det är så här alla möjliga så tar, tar den till sig på olika sätt liksom.
Ja, men och även ja, men, i ja, men feministiska HBTQ-kretsar också jättestarkt och väldigt mycket fans och folk som lägger upp videos när de sjunger den.
Men man behöver nog vara lite open-minded och bara känna att det här är nice och sen inte ifrågasätta så mycket.
Nej, men för den är ju både samtidigt, den är ju så extremt och man blir ju superpeppad och man vill ju bara hoppa runt samtidigt som det finns något annat där man lyssnar andra gången. Så bara, oh shit, vänta nu, jaha, fan, det är ju det här också. Det kanske är det här som är själva varför det blir en hit liksom.
Men jag tänker att det är alltså det sättet som du rappar på, Maja, är så himla kaxigt och så här
barnsligt.
Ja, och vad heter det, livsbejakande på något sätt. Samtidigt som det är
spärrlöst.
Ja, spärrlöst. Samtidigt som det är så grovt och samtidigt som det ändå är typ så här I'm the kind of person you don't wanna fuck with. Det är girl power. Hej, jag är kaxig. Bråka inte med mig. Att det, och samtidigt som det är så euforiskt beat.
Och så är jag lite trött också.
Ja, men att på något sätt så det bryter emot så mycket normer. Men är samtidigt så självklart på samma gång. Det är väl det som gör det.
Verkligen. Ni åkte ju utomlands till Kanada var det, va?
Ja.
Och spelade in musikvideo till den här.
Ja. Det var kul.
I en bowling här.
Ja, vi vet ju om att du är väldigt bowlingintresserad och väldigt duktig på bowling.
Ja, jag var. Ja.
Facebook-kompisar i 8 år plus eller något.
Ja, något sånt.
Så, jo, men i Kanada så finns någonting som heter Canadian Bowling. För om du kanske har märkt i videon så är bowlingkloten väldigt små. De får plats i handflatan. Och så är det med Canadian bowling.
Det var sånt som i Sverige så kallas det kägel innan, tror jag.
Och vi kände oss tvungna av att vi var väldigt intresserade av just Canadian bowling för att det är så kul när kloten är så små. Så vi åkte till Kanada och... Nej, det stämmer inte. Vi vet...
Det var via min... Det här var liksom den här singeln som verkligen vårt skivbolag ville satsa på. Och då skulle man ha en riktigt fet video. Och min brorsa jobbade på reklambyrå och hade skickat runt den här. Och det var jättemånga som blev väldigt taggade på att skapa någonting till den här. Men så fanns det en regissör i Kanada som min bror kände.
Mark Siebert.
Mark Siebert som jobbade med reklam. Och han blev supertaggad på att ta sig in i musikbranschen och göra en video.
Ja, och han har gjort så här reklam för Apples produkter. Och, och han har tagit pressbilder till Daft Punk. Och han var så här... Och nu vill han göra musikvideos. Så det var så här helt sjukt.
Så då fick vi dra dit, Johan och jag och min brorsa och sen vår manager.
Vad heter stället där?
Toronto åkte vi till. Så var vi där 4 dagar och bara verkligen mega seriös inspelning med så här 40 människor och massa kameror.
Och det var sån stämning när det inte den var släppt och alla trodde det skulle vara Gangnam Style. Så vi satt på ett möte och jag bara så här, förresten, vi vill ha 300 000 till en musikvideo. Vi ska göra den i Kanada. De bara...
Okay.
Du kan få 150 000. Jag bara, okej, det tar vi. Och så gjorde vi det. Och det var,
150 000 är skitmycket pengar.
Eller hur, det är helt sjukt. Men du förstår stämningen liksom på att de bara så här, de bara 300 000. Nej, men du får 150. Och så fick vi det. Att, alltså, men sen blev det ingen gång istället. Alla bara så här, alla bara mår dåligt och lider och vi måste göra om kontraktet. Och så här. Det är stämningen.
Men Destim hade jättekul.
Ja, det var värt det.
Det kan ju de här personerna som har mår dåligt över det här, att nu är det 2 stycken människor i alla fall och förmodligen många fler som har haft jätteroligt.
Ja.
De har ju skapat någonting runt om det här. Då är det värt pengarna.
Och det blev en jättebra video.
Man skulle kunna sammanfatta det. Livet är kort, kan man säga. Njut så länge det varar.
Ja. Bra. Vilken sida stod det i entreprenörsboken? Livet är kort. Första sidan.
Ja, jag vet. Ja, precis.
Ingen vet. Nej. Men den kommer ju i alla fall ut där. Det går ju ändå, även om det inte blir någon Gangnam Style, så går det ju väldigt, väldigt bra. Får man ju ändå säga.
Ja.
Faktiskt.
Jo, men vi har bra momentum, men det är för att vi är så himla styr upp saker hela tiden. Och bara kör.
att det är ju ändå man hör ju er både då och nu, man hör ju er musik ute överallt. Det känns som jag har inte gjort ett enda DJ-set sen ni släppte något och aldrig spelat minst två låtar.
Är det sant?
Ah,
va?
Ja. Kul, kul.
Och även när man är ute annars också, det hörs ju jättemycket liksom.
Jag har hört Dolphins Eye på Dovas en gång, det är den enda gången jag har hört två låtar.
Ja, jag har säkert varit fler gånger på de
Men vi vet, vi har fått veta när det spelas på H&M och på Lush och på Stadium och Genetrik H. Lite kraftigare nu, det är kul.
Ja. Om vi kommer in på den här Dolphin Style då. Ni har ju berättat lite om hur den, att det var ungefär samma sätt att jobba där med att skriva ner massa ord som hade med delfiner och iPhones. Hur mycket var klart innan med det här tänkandet med Dolphin Day och allt det där?
Det kom samtidigt tror jag, när låten började bli klar. Men jag har alltid älskat havet och delfiner och valar sen jag var jätteliten. Och det var därför jag tjatade så himla länge om att skriva om delfiner.
Jag slutade äta kött och fiskar 2004 redan. Så jag har också alltid, djuret har varit viktigt för mig.
Vilken dag är nu Dolphin Day? Dolphin Awareness Day heter det.
Maja, det här kan du Maja. Det här kan du Maja.
15 maj.
Ja.
14. Vi vet inte tror jag. Det var en chansning eller hur?
Ja.
Ja. Är det inte 8 maj?
Jo. 8 maj.
Just det, det fanns snart. Vi måste skriva det.
Men hur som helst, ni skapar ju en dag på något vis. Liksom.
Och, vi köpte en baksida i tidningen Resumé.
Ja, just det.
Det är inte alla band som gör det.
Nej.
Skivbolaget betalar. Fortfarande tror att okej, det kommer på nästa låt.
Nej, men vi ville göra något fett kring vår release. Då skapade vi en dag också. Sen så hade vi ett roligt releasefest och så bjöd vi in Greenpeace som pratade om havet, om djur och så. Väl, vi hade massa medlemmar.
Ja, för det är ju här som också människor har blivit lite förvirrade. Att ni gör sån superpartymusik och samtidigt så är det ett jättepolitiskt budskap. Ah. Eller liksom en sånt. Vilket, det är ju grymt fint.
Ja, ah, det är kul.
Ja, men hur har ni mötts av det? Jag tänker liksom i musikbranschen kan ju vara jävligt nervös över när det ska blandas i massa politik och det ska vara massa, nu ska det vara så här. Vad har de tyckt?
Ja, men alltså det är nog blandat. Ganska blandat. Jag tror alla, alltså skivbolaget vill ju tjäna pengar.
Mm.
Det är ju deras jobb.
Oh,
och så råkar de vara i musikbranschen. Så de tänker ju så här, jaha, ja men djurets fans är ju också fans. Kör! Och så liksom... Och så...
Nej, men de har inte sagt så mycket om det. Och sen är det inte så att vi bara, hej, vi röstar på det här. Utan det är mer att vi är väldigt mycket för veganism. Och pratar mycket om djuret. Ja. Och vi stödjer och samarbetar med många organisationer. Ja, men vi tycker det är viktigt. Liksom.
Det blir väldigt naturligt för oss att blanda in... I och med att vi blandar in varenda annan bit av vår personlighet i projektet, så måste vi ha med det här också. Så vi har ingen snack om den saken typ.
Nej.
Så nej, men jag tror de tycker det är bra. Nu känns det som att vi tjänar väldigt bra mycket på det. Det är många som bondar extra mycket som
har samma
värderingar.
Liksom, man känner att det är som att det är på riktigt liksom.
Ja.
Att de här är inte bara helt tokiga.
Utan... Nej, men vi fick världens finaste beskrivning när vi blev bokade till Hultsfred, så jämförde de oss med The Smiths. Att vi är så många viktiga.
Alltså, den texten som de skrev, This is Hultsfred, den är så sjuk. Så att jag vet inte hur jag ska dela den. Jag har gått i 2 veckor och så här börjat skriva en Facebook-status om det, jag försöker förklara att jag har fått en text beskriven om Death Team som jag blir så lycklig över, inte vad jag ska göra. Och så blir det och så kan jag inte formulera rätt ord. Så det har liksom gått 2 veckor nu utan att vi har delat någonting om den, för att det är en för sjuk text de har skrivit om oss.
Men det handlar om att vi är popmusik som många älskar, men samtidigt använder vårt utrymme till att verkligen förmedla något och göra skillnad och sådär.
Ja, och att det går att både vara ironisk och allvarlig samtidigt. Både vara allvarlig och ha roligt samtidigt.
Mm.
Och att det är så liksom seriöst och oseriöst på samma gång, för att citera Dr. Cosmos.
Ja. Men det är väl det bästa man ska använda sin musik till.
Ja.
Att både ha, ni har ju skoj och vi andra får ha skoj.
Ja.
Men vi lär oss något på vägen.
Ja, vi dricker vegandrinkar.
Ja.
Alla som har medieutrymme måste välja en varsin topic som man ska jobba för. Det tycker jag är helt klart.
Ja.
Ja.
Det kan ju alla ta med sig överallt liksom.
Mm.
Läxa från det.
Ja, ja. Bra. Ni kanske ska skriva en bok om vad man ska göra.
Ja, men det kommer nog.
Jag
det
skriver en bok om mindfulness just nu.
Se där.
Apropå.
Ja, apropå det. Jag tänkte, ni har ju fått väldigt mycket fina ord överallt. Bland annat hittade jag här Spin Magazine.
Mm.
Och där de satte Fucking Bitches in the Hood som den nionde bästa sången från 2015.
Ja.
Det är helt sjukt.
Ja. Och att det var the most perfectly what the fuck rap verse of 2015.
Ja, det är inte alla som får den.
Nej, är det sant?
Att det har hänt? Ja. Ja, det är sant.
Ja.
Ja. Eller menar du att det är det de påstår att det är sant?
Nej, jag menar bara om det är sant.
Ja, men det är sant.
Ja.
Sen om vi är riktigt chockade för det också, ja, det stämmer. Ja.
Nej, det var sjukt, för vi gjorde bara vår vardagliga googling på Death Teams här. Ja. Och så dök det där upp i
Ja, för Spin Magazine är ändå, det får man ju ändå säga, de är ju väldigt, väldigt stora.
Ja.
Extremt stora.
Ja, nej, men så vi hamnade där bland toppen, liksom, det var också Drake, Hotline Bling, och så var det Lean On och Zara Larsson, så det var alla dem, och så var det vidare.
Ja.
Det var jätte, skitkul.
Och då var det som att vi så här, vårt projektledare Death Team kickade igång. Okej, nu ska vi mjölka PR på det här. Okej, vad ska vi göra? Och så var det som att vi började skicka pressmeddelanden höger och vänster. Och sen, men grejen var att ingen brydde sig, för ingen typ förstod att Spin var så stort i Sverige. Så vi var så här, så då jag lyckades med då, det var att få in ett pressmeddelande på musikindustrin.se.
Ja.
En vet. Så då kom det en text på svenska om att Spin Magazine hade gjort det.
Ja, och då
och sen efter när det väl det hade hänt, då var det väldigt lätt att få Uppsala Nya Tidning, för jag bor i Uppsala.
SVT.
Och, ja, precis, så kom SVT med det.
Och
så...
Jag hoppas att alla tar anteckningar nu som lyssnar på det. Alla som vill starta ett band eller ett band, ta anteckningar.
Ja, så, för det finns alltid så här ganska smala intressen som kan vara först med att skriva någonting. Och jag hade precis läst en marknadsföringsbok som också tipsade om just det här, hur man får spridning på nätet på saker, smala saker. Och den hette Trust Me, I'm Lying, ifrån han som var PR-chef på American Apparel.
Ja,
faktiskt, som också som vi hatar dessutom. Men det är ganska inspirerande bok.
Ja.
Ni har kommit med så himla mycket tips. Ni har ju startat ett skivbolag nu också.
Ja.
Mm.
Rich Parents.
Ja, precis. Vad har ni för tankar med det?
Signa massa feta människor och bilda världens kollektiv, så har man jättekul allihopa.
Ja.
Ja, och även i och med att vi hade det här bidding wars och att vi är kompisar med alla, med samtliga chefer på de stora skivbolagen i Sverige nu. Och tilltalar med förnamn och smeknamn. Och plus att vi tycker det är så himla kul att göra musik, så tänkte vi att vi kan lika gärna göra musik med ett par till. Och sen och människor som vill, men som typ inte har så bra kontakter. Och så kan vi handplocka dem vi tycker är nice och trevliga och göra musik med dem. Och sen så kan de också få skivkontrakt och göra musik och växa.
Ja.
Så vi har gjort det nu med Angie.
Ja.
Som du var på spelningen.
Ja, fantastiskt bra. Mm. Grymt som satan.
Ja,
ja, alltså jag blev helt...
Vi är så stolta. Det är helt för vi hittade henne på Snapchat i maj.
Ja.
Alltså snart ett år sedan.
Ja.
När hon rappade och badade badkar.
Ja.
Och så bara så här, shit, vad är det här för någonting? Det är någon artist i USA. Och sen efter ett par veckor när hon skickar, när hon rappar till oss, så visar det sig att hon bor i Stockholm.
Ja.
Och är inte artist.
Ja. Det är det alla ska kolla upp. Ska jag kolla upp henne, för att det är verkligen det var riktigt jävla grymt nu i helgen här. Jag sprang ju på henne utav en slump, vilket också var väldigt väldigt roligt, på onsdagen innan den här spelningen var på Snottis liksom. Så här, hon börjar hälsa och så bara säger hon, nej, men jag är förband till Defty. Men okej.
Gud vad kul.
Ja, wow. Så jag hade ju ingen aning vem det var liksom.
Nej, men hon har inte släppt, hon släpper första låten i juni.
Ja.
Mm. Så hon är lite doldis, men snart kommer nog alla veta, tror jag.
Ja, men, jag tror det också.
Har ni några mer? Men om hon nu kommer och säger så här, tjena, jag vill åka till Kanada och hänga i en bowlinghall för 150 000.
Ja, det
blir ganska, men det är det som är ganska kul, för att vi kommer skriva på en licensstil med henne, åt henne nästa vecka, med ett av de här tre stora skivbolagen som jag har namedroppat.
Ja.
Och då kommer det komma pengar som hon kan åka till Kanada och göra en musikvideo.
Om hon nu vill det. Om det är hennes dröm.
Ja.
Men det är exakt vad hon vill. Hon har drömt om att göra en kopia på våran video sen första gången vi träffade henne.
Ja.
Så det är precis vad som kommer hända.
Ja.
Nej.
Men det är fantastiskt. Så då blir ni bara någon ingången till det här andra.
Ja, men det är kul för, alltså, för det är, och jag håller ju på att göra massa sessions med andra människor. Och så är det som att jag har bestämt mig för att typ sluta med det. Och sen bara lägga energi inåt på Death Team och på sånt som vi signar till vårt skivbolag istället. Mm. För att det blir mycket personligare och mycket roligare att vara med att, så här, som ett bollplank hela vägen i vad är det för artist, vad är det märke och vad ska du ha för röd tråd. Mm. Och, och vad ska texterna handla om och hur ska det kommuniceras via musikvideo. Att vara med och skapa allting precis som vi gör i vårt band. Att få göra det i andra projekt också istället för att bara vara producent eller så här, skriva refränger.
Blir det inte lite svårare, tänker jag, att nu har ni ju jobbat med era egna grejer som ni precis vet och nu ska ni göra till någon annan. Är det inte lätt att det kommer att bli en kopia utav er?
Jag tror inte, för vi har inte jobbat ihop med någon annan heller.
Nej.
Nej, men jag tror det känns som det blir annorlunda vibe på allting ändå.
Ja. Och vi tar ju inte an en definitiv kopia heller.
Nej.
utan
vi måste ju skilja sig markant från vårt sound, annars blir det konstigt. Men vi är inspirerade av typ så som hiphopartister gör och Wu-Tang Clan, och att man jobbar mer kollektivt och att man bygger varandra, man hjälper varandra, man jobbar med varandra, man är ett crew, ett team, och om någon lyfter så lyfter de andra också.
Ja.
Så vill vi vara, för det är inte så vanligt, känns som i så här pop.
Nej, visst. Nej, verkligen inte.
Men man ser hur alla ryggdunkar varandra på Grammys och på Petri Gulden, någon hiphopartist vinner pris. Och sitter hela crewet där på 15 personer.
Ja, det är det göttigaste.
Ja, och vi är såhär, man orkar konkurrens och hot. Man vill ju bara ha vänner som det går bra för, och så jobbar man ihop och så gör man roliga saker. Liksom.
Ja, fan, alltså, det hade varit det göttigaste om det hade varit ett pop-crew på något vis som hade börjat lagt sig och kramat om varandra. Ja. Det hade man alldeles såhär, Deportees vinner. Ingen kramar
dem. Nej, det är bara att folk blir superstressade
det är väldigt tråkigt. De är jättebra och så, det var inget fel på dem. Jag tog det som ett exempel, bli inte arga på mig. Men liksom, det vore grymt om ni fick till en sån där grej.
Ja, men det kommer hända.
Jag kommer sitta och vänta på det här.
Ja,
fixa
vi
det.
Kämpar för det.